I kväll ska vi gå in på ämnet, hur ska vi bli bevarade i tron? Bevarade, uppehållna i tron. Det första vi då måste betona, det är att det är Gud som bevarar oss. Det är Gud som bevarar den troende. Gud bevarar oss i tron. Och det är egentligen inte så svårt att förstå, precis som det är Gud som har givit oss det naturliga livet, och det är också Gud som bevarar oss i det naturliga livet, så är det också han, och bara han, som kan ge oss det andliga livet eller skapa tron. Och utan honom, utan hans uppehållelse av tron, ingen tro. Det är han som uppehåller och bevarar tron. Det står i 1 Petri 1:5, att ni blir med Guds makt genom tron bevarade till frälsning, som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Och i Filipperbrevet 1:6 står det: han som i er har begynt ett gott verk, han skall också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Och i 1 Korinthierbrevet 1:8, han skall också göra er ståndaktiga in till änden, så att ni är ostraffliga på vår Herres Jesu Kristi dag. Av de här texterna framgår det tydligt att Gud inte bara svarar för början av människans vandring i tro mot himmelen, utan att han också styrker och bevarar oss i sitt ord och i tron in till änden. I våra lutherska bekännelseskrifter framhålls följande i Konkordieformens 4:e artikel. Den ska tyckas bekännelseskrifter sidan 596. Vi förkastar vad som i tridentinska mötets beslut och annorstädes i samma mening hävdats, nämligen att våra goda gärningar bevarar saligheten, eller att den genom tron mottagna rättfärdigheten, eller till och med tron själv, helt eller delvis uppehålles och bevaras genom våra gärningar. Det är med andra ord inte genom våra insatser och gärningar som tron uppehålls och bevaras hos oss. Det är Gud som bevarar oss i tron. Men frågar kanske någon, vad blir det då av skriftens uppmaningar? Vi läser ju i Bibeln, var trogen in till döden, Uppenbarelseboken 2:10, eller arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, Filipperbrevet 2:12. Ja, dessa uppmaningar innebär inte att en kristen kan bli bevarad i tron genom sina egna krafter. Lika lite som befallningen tro evangelium innebär att en människa kan skapa fram tron. De krafter som förmaningarna förutsätter, de ges av Gud och sätts i verket endast av Gud. Och det står ju i nästa vers när det gäller Filipperbrevet 2:12. I Filipperbrevet 2:13 står det: till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning. Nu vill ju förnuftet dra den slutsatsen att eftersom människan kan åstadkomma sitt avfall, det är ju människans fel om hon förlorar tron och hamnar i olycka, ja, då måste ju rimligtvis också människan kunna åstadkomma att hon blir bevarad i tron. Denna förnuftets slutsats strider emot vad Bibeln lär. Dessutom är den inte ens logisk. Det faktum att människan kan göra en viss sak bevisar inte att hon också kan göra denna saks motsats. Gud bevarar oss. Men vi ska komma ihåg att Gud använder medel när han bevarar oss i tron. Gud bevarar tron genom nådens medel, genom nådemedlen. Och det borde vi också lätt kunna förstå. Precis som Gud bevarar det fysiska livet genom vissa medel som mat och dryck, så bevarar han det andliga livet genom medel, nämligen genom nådens medel. Med samma medel som han har skapat tron hos oss, bevarar han tron och uppehåller tron, nämligen med evangelium, i ordet och i sakramenten. Den Guds kraft genom vilken vi bevaras i tron, det som 1 Peter 1:5 talar om, den verkar genom det glada budskapet, genom evangelium, som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Romarbrevet 1:16. Det är Guds ord, heter det i 1 Thessalonikerbrevet 2:13, som också är verksamt i er som tror. Och i våra bekännelseskrifter läser vi Konkordieformens andra artikel, bekännelseskrifterna sidan 562. Sedan Gud genom sin helige ande i dopet gjort början och upptänt och verkat en rätt gudskunskap och tro, bör vi under daglig betraktelse av och övning i hans ord utan uppehåll bedja honom att han ville genom samme sin ande och sin nåd bevara samt dag för dag stärka och ända till slutet uppehålla tron och de himmelska gåvorna i oss. Människan måste bruka de medel genom vilka Gud bevarar oss i tron. Människan måste bruka nådemedlen. Det borde vi också lätt förstå. Precis som människan måste bruka de medel som Gud ger för kroppens underhåll och behov, så måste vi likaså bruka de medel genom vilka Gud bevarar vår tro. Saliga är de som hör Guds ord och bevarar det. Lukas 11:28. Och aposteln skriver: låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Kolosserbrevet 3:16. Och första salmen i Saltaren säger i de båda första verserna: salig är den man som har sin lust i Herrens lära och tänker på hans lära både dag och natt. Även om Gud förvisso kunde bevara oss i tron utan bruk av några som helst medel, så har han inte lovat att göra det. Det har behagat honom att handla med oss bara genom sitt ord. Och om vi därför vill att tron ska bevaras i oss, så måste vi lära oss Guds ord. Vi behöver bibelkunskap, undervisning i ordet, och vi behöver begrunda Guds ord, rannsaka skrifterna som det heter, och bevara ordet i våra hjärtan. Vad det än är som upptar vår uppmärksamhet, så påverkar det våra hjärtan. Det tror jag vi alla har erfarenhet av. Vad det än är som upptar vår uppmärksamhet, så påverkar det våra hjärtan. Och att inte bruka Guds ord, det betyder andlig svält, andligt självmord. Trons ljus, det fortsätter att brinna i våra hjärtan så länge som Guds ord förser vår lampa med olja. Den slutliga frälsningen, att till sist stå där slutligt salig i himmelen, ja, det är också en följd av Guds bevarande. Skriften talar om att med Guds makt bli genom tron bevarad till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Och att målet för vår tro, det är våra själars frälsning, 1 Petri 1, 5 och 9. Och vi läser ju det kända bibelstället Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås utan hava evigt liv. Alltså, den som tror på honom skall icke förgås utan ha evigt liv. Johannes 3:6. Och det är förtröstan på detta Guds löfte som den troende är viss om sin slutliga frälsning. Är viss om att Gud skall bevara honom till slutlig frälsning. Och följaktligen bekänner vi med Martin Luther i förklaringen till tredje trosartikeln: jag tror att han skall ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det bekänner vi. Jag tror att han skall ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Kanske, nej, jag är viss om att han skall bevara mig till evigt liv. Ja, men hur förhåller det sig då med Bibelns varningar för avfall från Gud, avfall från tro? Skriften varnar ju för avfall. I till exempel Romarbrevet 11:20 eller 1 Korinthierbrevet 10:12. Men dessa varningar för avfall vill inte ta ifrån oss trons visshet, trons tillförsikt. Dessa skriftens varningar för avfall riktar sig istället emot en fara som kan hota, nämligen kötslig säkerhet, förtröstan på oss själva. Att vi alltså avfaller på det sättet att vi litar på oss själva istället för på Gud. Skriftens varningar för avfall är alltså inte emot trons visshet och tillförsikt. Tvärtom, befrämjas trons tillförsikt genom dessa varningar. Ty under aktgivande av dessa skriftens varningar, ja, då flyr ju en kristen till det enda som håller, till evangeliets löfte. Och det är endast där som en kristen kan få någon visshet, visshet om slutlig frälsning. Av varningar får vi hjälp att inse att det håller inte att lita på sig själv, att självförtröstan är ihålig och falskt. Det enda som håller, det är evangelium, evangeliets löfte. På samma sätt förhåller det sig med skriftens ord om att vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Fruktan och bävan, ja, det är ett resultat av att vi inser vår svaghet och oförmåga. När vi med hjälp av lagen eller med hjälp av Guds varningar, vi ser, vi riktar blicken på oss själva och vår förmåga, då blir vi förskräckta, då bävar vi. Det här går inte, det här klarar jag inte, jag har inte kraft och resurser. Den hälsosam fruktan och bävan, att bäva inför sin egen svaghet. Och det som skriften säger: när jag är svag, då är jag stark. Men när jag är stark på fel sätt, nämligen har min styrka i att förtrösta på mig själv, då är jag ju egentligen svag. För då förtröstar jag ju inte på det som är min rätta styrka. Uppmaningen att arbeta med fruktan och bävan på frälsningen tar alltså inte bort trons lugn, trons visshet, tillförsikt, fulla förtröstan om att ärva evigt liv. Utan dessa varningar, de existerar jämsides med trons förtröstan, och de är till gagn för evangelium, för trons förtröstan. Lagen är alltså till gagn för evangelium, Lagen motarbetar inte evangeliet. När vi ser vår svaghet och de faror som hotar oss, ja, då fylls vi precis som barn av fruktan och bävan. Och vad gör barn när de ser någonting som är farligt? Ja, de rusar iväg till far eller mor där de vet att det finns hjälp och trygghet och skydd. På samma sätt gör den som tar emot både lagens varningar och evangeliets löften. Genom lagen flyr vi bort från oss själva och från de faror som hotar oss. Och vi flyr till den ende som vi vet genom evangelium kan hjälpa oss. Det är genom Guds vissa, säkra löften som vi blir helt lugna, helt vissa om att han säkert ska leda oss genom alla svårigheter och faror. Vi vet att Gud ljuger inte när han lovar det. Och därför kan en troende säga som aposteln Paulus i Romarbrevet 8:38-39, när vi ger akt på Guds löften: jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andeförstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, inte heller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och Jesus lovar ju enligt Johannes 10:28: jag ger dem evigt liv och det skall aldrig någonsin förgås och ingen ska rycka dem ur min hand. Det värsta man kan göra, det är när man blandar ihop lag och evangelium, eller Guds varningar och Guds löften, på det sättet att vi varken har varningarna eller lagen kvar, eller evangeliet eller löftena. Utan man får någonting mitt emellan som inte hjälper på något vis. Man får kvar: Gud ska kanske ge oss evigt.